Välkommen till 2020 års första levande programblad. Kommande halvår ägnar vi nästan helt åt Ludwig van Beethoven. Inte bara för att han är en av världens mest betydelsefulla kompositörer, utan också för att han firar 250 år i år. Under de tre första abonnemangskonserterna som ges på Karlstad CCC får publiken höra hans första, sjunde, åttonde och nionde symfoni. Och under sommarens maratonkonserter serveras inte mindre än åtta verk, varav två symfonier, den femte och den sjätte. I detta levande programblad får ni höra chefsdirigent Johannes Gustafsson prata om Beethovens första och sjunde symfoni, medan Björn Eduard läser Camilla Lundbergs verkkommentarer till samma stycken.
Ludwig van Beethoven, 1770-1827. Ludwig van Beethoven blev en legend redan under sin livstid, beundrad och ifrågasatt, utmanade och oroade. Från hemstaden Bonn flyttade han till Wien, där han verkade som gudabenådad improvisatör, pianist, lärare och kompositör till sin död. Redan i 30-årsåldern drabbad av tilltagande dövhet och rädsla att bli socialt isolerad blev han känd för sitt vresiga humör. Trots hans längtan efter att bilda familj blev han avvisad av alla kvinnor han förälskade sig i. Samtidigt skapade han det ena geniala och tidlösa musikverket efter det andra, symfonier, pianokonserter, pianosonater och stråkkvartetter, sånger, kyrkliga verk och en opera. Han blev en länk till kommande musik och visar vägen långt in i framtiden. Visst känns det passande att det är år 1800 som Ludwig van Beethoven presenterar sin första symfoni. I ett nyfött sekel så kommer att hylla just symfonin som tonkonstens mest värdefulla utsaga. Framförallt det av märket Beethoven. Symfonin hade mot slutet av 1700-talet utvecklats från funktionen som operaouvertyr till en egen genre. Alltså en längre komposition för orkester uppdelad i tre eller fyra satser utan sång och text. Särskilt Josef Haydns många bidrag i det nya formatet väckte uppmärksamhet, i synnerhet när de framfördes i Paris och London. Wolfgang Amadeus Mozart fortsatte i samma anda men utan större publikframgång i Wien. Ludwig van Beethoven hade tagit lektioner av Haydn och hoppats att få göra det av Mozart. Men av detta blev det inget. Studieresan till Wien avbröts tvärt. Mamma Beethoven hade plötsligt dött och Ludwig fick återvända till Bonn att ta hand om sina yngre bröder. När han 1792, året efter Mozarts död, återvände till den habsburgska kejsarstaden skulle det bli för alltid. I Wien fick han snabbt kontakt med viktiga personer förknippade med de äldre tonsättarförebilderna. En sådan var före detta hovbibliotekarien Gottfried van Swieten, som inskärpte betydelsen av äldre tyska mästare och kontrapunktiska studier i Bachs och Händels anda. Till denna musikens patriark, som baron von Swieten kallades, tillägnade Beethoven sin första symfoni. Han komponerade den av och till under 1790-talets sista år. När den uppfördes en aprildag 1800 kunde en nöjd van Swieten konstatera att den följde i Haydns och Mozarts spår. Att symfonin ovanligt nog inleddes med några ackord i fel tonart torde inte ha stört Beethovens vänner och gynnare. Tvärtom uppskattade de djärvhet och originalitet som ett tecken på avancerat och exklusiv smak. I den ännu traditionella Cedars-symfonin anas den beethovenska temperamentet i första satsens typiska accenter och den energistinna menuetten som snarare borde kallas scherzo. Finalen är en yster uppvisning full av esprit.
Beethoven 250. Ja, det ska firas ett helt år nästan innan han fyller 250, för det är inte förrän i december 2020 som han nu skulle ha blivit 250 om han hade orkat bli så gammal. Men Beethovens musik är och kommer nog att förbli en lång stund central för alla musiker, inte bara orkestrar och kammarmusiker utan solister och sångare och musiker i allmänhet. Men kanske det är mindre viktigt när man nu firar Beethoven, för man spelar Beethoven nästan dagligdags ändå, eftersom det är så centralt på många olika sätt ur ett musikaliskt perspektiv. Men Beethovens roll som nyskapande konstnär och ändring av konstnärsrollen, kan man säga, vad en musiker är och vad en musiker framförallt vill uppnå med sin musik. Och det har han ju sedan påverkat både författare och målare och andra konstnärer, framförallt under 1800-talet men sen långt senare också. Så att nog är det en viktig anledning att lägga märke till den här karln från Bonn, som ju blev österrikare sen så småningom. Symfonin blev nog ungefär när Beethoven började bli så gammal så att man skulle skriva musik. Och man ska komma ihåg att Beethoven var faktiskt 30 år innan den här första symfonin kom. Även om man nog hade fuskat och försökt många gånger innan, så är det ju ändå en mogen konstnär. Om man nu jämfört med Mozart till exempel, som var 6 eller 7 när han skrev sin första symfoni, så kan man ju liksom inte riktigt jämföra där. Men Haydn framförallt, lite grann Mozart, men framförallt Haydn, hade ju gjort så att symfonin helt plötsligt var någonting väldigt viktigt. Och Haydn var den personen som kanske Beethoven behövde, och han inte bara ville komma i kontakt med, utan kanske var tvungen att komma i kontakt med. För Beethoven tyckte nog att han kunde väldigt mycket själv, och han var nog inte någon bra elev för de få lektioner han hade hos Haydn. Men det var nog viktigt att ha, vad heter det modernt språk, ha på CV:n att han kände Haydn och hade studerat hos Haydn, för att få inpass i Wien när han kom dit. Och han gjorde sig ju känd, och det var nog det som levde kvar hela Beethovens liv sen, som en enormt skicklig improvisatör på piano. Och det musikanteriet och den här pianistiska och musikaliska överskottet, det gjorde nog att många förlät honom många konstiga sidor, och till och med att man då, världens största kompositör dessutom var döv halva i sitt liv, så måste ju ha berott på någonting att folk tog honom på allvar. Men den här Gottfriedsvannsviten, som var viktig ur en annan synvinkel också, det är inte bara att symfonin är tillägnad det, men Vannsviten och Haydn gjorde en stor succé med ett oratorium som heter Skapelsen, där det är en blandning då av Genesis och Miltons Paradise Lost. Och det här blev så enormt framgångsrikt så att de blev faktiskt ganska rika på det här. Och lite av pengarna användes då för att be Beethoven om att skriva en symfoni. Så att det är ganska rörande, om nu historien stämmer här, att Haydn och Vannsviten faktiskt beställer den här första symfonin av Beethoven. Och bara det är lite speciellt, att även om ingen av de här var ansedda personer, men ingen av dem var kungligheter eller något sånt, och det var oftast, bara det är en nymodighet i sig, att en symfoni kommer ifrån ett, vad ska jag säga, privat håll mycket mer än från något hov någonstans. Beethoven som vanligt sticker ut hakan direkt. En symfoni, för det första så ska en symfoni vara stor, och en symfoni ska gå i C-dur, för det var ju Mozarts sista symfoni dessutom. Så. Och det som Beethoven direkt gör är att han visserligen börjar i C, men han börjar med ett C-ackord som har en fjärde ton, som gör att vi helt plötsligt hamnar i F-dur.
Mm.
för Beethoven att visa vad han kände till av musik. För att inte bara har de yttersatserna på den här symfonin inledningar som vittnar om både Haydns, vad ska vi säga, nästan lite spekulativa komponerande och humor. Men den långsamma satsen på den här symfonin har också väldiga likheter med långsamma satsen på Mozarts 40:e. Men efter de här, som man nu kan kalla för felaktiga ackorden, men det handlar ju bara om att visa att man har ett överskott nog för att ta sig dit man ska, fast kanske inte på ett sätt som någon annan kunde förutsäga, så kommer den här första satsen i första symfonin som är otroligt frisk och rask och väldigt, väldigt pigg, fylld av energi. Och det, oavsett absolut gehör eller inte, vilket jag inte har, men så är det något väldigt, väldigt speciellt med den här cedruklangen. Den är väldigt öppen och den är väldigt robust och väldigt fri. Då den här långsamma satsen som man, som jag jämför med Mozart, så är de här satserna hos Mozart och Beethoven väldigt, väldigt olika. Så man kan ju lugnt säga att Beethoven lyckades ganska bra. Det där med att om man citerar någon så gäller det ju inte att använda samma ord riktigt. Alltså ett rent citat är väl en sak, men att, så att säga, veta att man har förstått vad någon ville prata om och kanske uttrycka samma sak eller uttrycka någonting annat. Alltså uttrycka samma sak bättre eller uttrycka någonting annat med de samma ord som någon annan använt. Det ingår ju så att säga för en virtuos kompositör att klara av. Tredje satsen är det man kallar för ett scherzo, eller framförallt efter Beethoven kallar för ett scherzo, alltså ett musikaliskt skämt helt enkelt. Och det är i många avseenden Beethovens bidrag till symfonin att man ändrar det som var en menuettsats. Man behåller karaktären och formen av den, men man skruvar upp tempot helt enkelt. Och en del musikvetare och kunniga musiker säger att det där med en menuett eller tempo di menuetto är egentligen Beethoven som kallar de här för scherzo. Och man vet inte riktigt om Beethoven själv skrev scherzo över den här tredje satsen, för att noterna finns inte kvar. Det som har anledningen att vi har noter på Beethovens etta är alla tryckta utgåvor och allt som har liksom ärvts ner, men Beethovens originalnot på första symfonin är försvunnen. Den sista satsen börjar också kanske lite på Haydns manér, men Haydn gör det väldigt sällan i en finalsats, så börjar också med en sorts, ja, man kan ju kalla det för en sorts skämt eller en liten i alla fall osäkerhetsskapande introduktion som är väldigt, väldigt trevande. Och den är enkel så tillvida att den är, man hela tiden för varje utsago lägger till en ton på det man säger, så gör att det blir mer och mer och mer tvekande. Och till slut när man har nått den tonen som faktiskt ska gå vidare, då byter satsen helt karaktär och går i sitt raska allegro-tempo.
Mycket hade förändrats under det dryga decennium som skiljer första och sjunde symfonin åt. Efter en djup kris och insikten om sin obotliga hörselnedsättning hade Beethoven rest sig mentalt med den tredje symfonin. Eroikan markerar genom sitt blotta format, dubbelt så långt som sina föregångare, en helt ny tyngd och anspråksfullhet. Perioden fram till sjunde symfonins premiär var präglad av Napoleons krig, hans uppgång och fall. I Wien hade man fått känna av det när franska trupper vid flera tillfällen belägrat staden. Men 1813 hade Napoleon lidit bakslag, inte minst genom Wellingtons seger vid slaget i spanska Vittoria. Beethoven skrev ihop en hejdundrande hyllningsmusik för orkester med mekaniska inslag som tillsammans med den färska sjunde symfonin blev ett välgörenhetsarrangemang för sårade soldater. Denna konsert den 8 december 1813 blev också Beethovens största publika framgång. Symfonins andra sats fick repriseras på begäran och hela evenemanget fick upprepas några dagar senare. I orkestern satt många av dåtidens främsta musiker och kompositörer, bland annat Louis Spohr, som beskrev hur dirigenten Beethoven kunde hoppa högt vid forteinsatser och krypa ihop vid svaga ställen som han förmodligen inte hörde. Även om det var Wellingtons seger som främst bidrog till konsertens kommersiella braksuccé, gjorde den originella A-durs symfonin intryck och fick uppskattande recensioner. En och annan åhörare, som till exempel Clara Schumanns pappa, Friedrich Wieck, klarade inte musikens häftiga rytmiska energi och pratade om onyktert dårskap. Något som sedermera Richard Wagner beundrande skulle kalla en dansens apoteos. Men det dröjer innan Beethoven släpper lös symfonins smittande intensitet. Det tar en långsam och ovanligt lång introduktion innan orkestern börjar svänga och dansa med glada hoppsasteg. Även den berömda andra satsen är rytmiskt präglad i sitt allvarliga skridande, kontrasterad av det påföljande skojfriska scherzot. Till finalen vrider Beethoven upp tempo och intensitet till max och en jublande karneval.
Men så är det ju så här med Beethoven att han hade inte varit Beethoven så som vi menar med Beethoven om inte varje symfoni hela tiden ändrar på sig och varje stycke som man kallar symfoni var något annorlunda. Och den där resan från första till nionde symfonin är ganska stor. Det kommer ni att märka om ni är oss trogna under våren här och sommaren att vi får höra den här skillnaden. För det är ändå så att varje verk som Beethoven skriver visserligen kanske har klädseln av en symfoni, men varje stycke är, har en egen både logik och en egen, framförallt ett eget innehåll. Och den sjunde symfonin är på många sätt en, hos Beethoven en av de där stora. Man brukar alltid prata om 3, 5, 7 och 9, även om det är ganska felaktigt för de andra har olika innehåll, men till längd och till, vad ska vi säga, yttre format så är de stora. Och det är också väldigt speciellt det här med tonarter, även om det inte kanske är så viktigt att prata om det alltid, men A-dur är hos Mozart framförallt alltid den soliga tonarten, den friska tonarten, men många spekulerar ju också hur, om det har med lätthet och enkelhet och sådär. Det finns till och med sådana som går så långt som man hävdar att den här symfonin bygger på en roman av Goethe som heter Wilhelm Meisters läroår, tror jag att den heter, eller något liknande. Där det är barn som spelar en central roll, och framförallt en mignon som finns där. Och det, man kan då, de här, detta är lite lösryckt från Beethoven, men tanken är ganska intressant att det är barn som dansar i en frisk första sats, att det faktiskt är en typ av requiem för mignon som är den långsamma satsen. Att tredje satsen är blandningen mellan det ystra dansandet hos bönderna och pilgrimernas vackra procession, och att den här sista satsen bara helt enkelt är hejdundrande kalas. Men för det första så är A-dur-symfonin extremt intensiv. Den är, förutom den här stora, långa inledningen till första satsen, så har man en dansant, snabb, rask sats. Den är noterad i 6/8 takt. Det som gör, för att ha en kort musikteori stund, en 6/8 så speciell är för det första att det då man känner musiken på två, men att varje slag har en, vad vi nu skulle kalla för en triolunderdelning, vilket gör att den har hela tiden en sorts flyt framåt. Och när man då som Beethoven gör den här satsen dessutom rubbar det här flytet med extrema extra betoningar, men framförallt hela tiden har den här kraften i sig, så blir den här får man den här Beethovenska omvälten av en dans, för att den är faktiskt så. Så att jag menar, om man pratar om barn så har de väldigt mycket kraft i benen, men glädjen hos Beethoven är inte att ta miste på. Och den här dansen som faktiskt har en sorts slagverksbetoning i sig, den är väldigt, väldigt perkussiv och väldigt, väldigt rytmisk. Och alla de här tre starka satserna, alltså första, tredje, fjärde, den här symfonin, fick ju Wagner att kalla det just för det han gjorde. Den långsamma satsen är en sorts marsch eller en sorts procession med någonting så elegant som ett enkelt rytmiskt tema, en rytmisk figur eller en linje som i sig innehåller flera melodier. Och det går inte att förklara mer än att man spelar den här enkla melodin först, och sen så går det att lägga på ytterligare en melodi och ytterligare en melodi, så till det både det lite marschartade och det, vad ska vi säga, processionsliknande, så kommer det också en sorts emotionell melodi ovanpå alltihop. Och det är säkert det som den här personen som refererar till att det var någon sorts rekväll eller en sorts liksom högtidligt firande eller sorgligt firande har fått sin idé eller sin karaktär ifrån. För att den har en väldigt, väldigt tydlig riktning. Samtidigt som man, när man går i det här tåget då, faktiskt har tid till att någon sorts sentimentalitet eller eftertänksamhet. Det blir ganska, efter ett utbrott så blir den avbruten av en väldigt, väldigt kontrasterande del med vackert klarinettsolo när allting är väldigt, väldigt ljust och friskt. Och det är inte helt olika då den här stora begravningsmarschen som finns i Beethovens tredje symfoni, Eroica symfonin, med att man har de här, man har den tydliga gravallvarliga marschen, men man har den ljusa eftertanken som finns i de här mellanspelen. Och när det här har upprepats två gånger så fortsätter den här processionen bort. Och det är ganska, också ganska intressant att man hör faktiskt hur musiken helt enkelt går iväg. Scherzot, den tredje satsen, har en enorm fart, och den har också väldigt mycket, vad ska vi kalla det för, lite så skevbetoningar hela tiden, så att man vet aldrig riktigt var musiken ska gå. Det är så att när man i en sån här form som en scherzo är, att man faktiskt spelar samma musik flera gånger, så skriver Beethoven ut den så att han ändrar olika styrkegradsangivelser och så, så att man faktiskt som lyssnare på aldrig riktigt, riktigt vet om det kommer att vara starkt eller inte det som kommer. Så man håller honom hela, man är hela tiden på sin vakt i den här satsen, som är en väldigt, väldigt kvick och väldigt, väldigt bekymmerslös, rask dans. Den kontrasterande delen, det som de brukar kalla för trion, är skrivet som ett rejält mycket långsammare tempo, har Beethoven skrivit. Och den har en sorts fix idé som, om man har varit i Grekland någon gång, kan ha hört en sorba eller något sånt. Och det är bara en ton som kanar fram och tillbaka. Och den där lilla knorren som den där halvtonen skapar, eller heltonen skapar, har också sin motsats i en lång, långsam melodi. Och det var säkert där den fantasifyllda personen med Goethe såg den här pilgrimståget, för den har också någonting väldigt processionsartat över sig. Och det är precis som den långsamma satsen försvinner och nästan dör ut. Och det är, förutom i femte symfonin, ett av de få ställena som Beethoven faktiskt skriver tre pianon. I den sista satsen, som ju är utan hejd, fullständigt utan hejd, den fick Carl Maria von Weber att säga att Beethoven var redo eller mogen för dårhuset efter han hörde den här satsen. För den är extremt kraftfull, extremt överdriven och helt hejdlös. Eftersom då Beethoven börjar i fortissimo, det vill säga så starkt som möjligt, och fortsätter i fortissimo och inte tycks ändra sig så mycket heller. Det är visserligen lite eleganta episoder emellanåt, men det är full fart framåt hela tiden, så kommer faktiskt Beethoven till den konklusionen för första gången som tonsättare att han är tvungen att skriva 3 F. och det är på slutet på den här symfonin. Så när det har varit så starkt som möjligt i många minuter, så finns det helt enkelt ingenting annat att göra än att spela ännu starkare.
Ni har hört Värmland Operas levande programblad med Björn Edvard som har läst Camilla Lundbergs verkkommentarer och chefsdirigent Johannes Gustafsson som delat med sig av sina tankar inför Värmland Operas orkesters konsert med Beethovens första och sjunde symfoni den 20 februari på Karlstad CCC.